lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I det förra programmet gav vi en liten introduktion av Lukas, den älskade läkaren, och av evangeliet han skrev efter att han grundligt hade studerat allt som gällde Jesus och hans verksamhet. Och vi avslutade förra programmet med Lukas evangeliets 4 första verser. Lukas eget förord till sitt evangelium, som är en fantastisk början, där Lukas förklarar varför vi verkligen kan lita på budskapet om Jesus Kristus, Guds son. Och så fortsätter vi från och med Lukas kapitel 1 och vers 5 i den här halvtimmen. Där läser vi om hur ängeln Gabriel uppenbarar sig för prästen Zakarias. Lukas kapitel 1 och vers 5. I judakonungen Herodes dagar levde en präst som hette Zakarias av Abias tjänsteskift. Hans hustru var av Arons ett och hette Elisabet. Det är ett historiskt ögonblick i Israel vi nu ska läsa om. Helt sedan profeten Malaki har Gud inte talat till sitt folk. Och nu, efter 400 års tystnad, talar Gud på nytt till sitt folk. Tänk, efter 400 år. Många i Israel hade nog gett upp hoppet om att Herren på nytt skulle uppenbara sig och tala till Israel. I 400 år hade judefolket upplevt att himlen varit tyst. 400 år är en lång väntan. Salomos ordspråk säger i kapitel 13:12: förlängd väntan tär på hjärtat. I norsk bibel är det översatt: långvarig väntan gör hjärtat sjukt. Låt oss ha ordspråksboken kapitel 13 och vers 12 i tankarna när vi nu ska se på Zakarias och det budskap han får från Guds ängel Gabriel. Ordet från ordspråksboken 13, långvarig väntan gör hjärtat sjukt, får bilda överskriften över avsnittet i verserna 5-25. Israel hade som folk väntat i 400 år på att få höra Gud tala. Elisabet och Zakarias hade också väntat länge på två saker speciellt. Vi ska komma tillbaka till det lite senare. Zakarias betyder Herren ska komma ihåg, eller Herren har kommit ihåg. Elisabet, som är den grekiska formen av det hebreiska namnet Eliseba, betyder edens gud, eller Gud är en ed, eller Guds ed. Tillsammans kan vi säga betyder alltså deras namn: Gud har kommit ihåg sin ed, det vill säga Gud har inte glömt sitt löfte. Och vi läser i Lukas 1, vers 6. Båda levde de rättskaffens inför Gud och höll sig obrottsligt till alla Herrens bud och stadgar. Vers 6 säger två saker om Elisabet och Zakarias. Det första, de var båda rättfärdiga inför Gud. Och det talar om den tillräknade rättfärdigheten. Det var alltså människor som ödmjukt hade bekänt sina synder och som levde i sann omvändelse och tro. Vilket också betyder att de framburit de offer som Gud föreskrivit och som Gud hade behag i. Det andra som vers 6 säger oss är att de höll sig obrottsligt till alla Herrens bud och stadgar. Det vill säga, de levde som de lärde. Det handlar om ett liv i helgelse, som var synligt för alla människor i vardagslivet, arbete som fritid. Hela livet var helgat Herren. Det första Gud säger oss om Elisabet och Sakarias är alltså att de är rättfärdiga inför Gud och människor. Ett par som alltså lever i sann gudsfruktan och helgelse. Och så läser vi vidare i vers 7. Men de hade inga barn, ty Elisabet kunde inga få, och båda började de bli gamla. Båda började de bli gamla. Ja, Sakarias, en trogen Herrens tjänare, började bli gammal. Livet gick mot slutet. Och det var två stora och viktiga önskningar i livet som han inte hade fått uppfyllt. Det ena var att få en son. Den heliga prästtjänsten, den var uppdelad i 24 olika arbetsskift. Sakarias tillhörde Abias tjänsteskift. Sakarias farfar, han var präst, och efter honom så förde Sakarias far familjens heliga kallelse vidare. Och så kom turen till Sakarias, en man av Levi stam. Och efter Sakarias så skulle kallelsen föras vidare av Sakarias son. För det var endast män av Levi stam som kunde vara präster. De första åren hade nog Sakarias hoppats och bett, varit fylld av förväntan. Men han fick inget barn, ingen son som kunde föra Sakarias släktsgren vidare och vidareföra den heliga kallelsen. Sakarias hade ytterligare ett stort böneämne som han inte heller hade fått uppfyllt. Det var många präster i ett tjänsteskift, och bland alla som tjänstgjorde så kastades det lott om vem som skulle få gå in i Herrens tempel och tända rökelsen. De första åren i tjänst hade han vid lottdragningen lyssnat med spänd förväntan. Kanske skulle man idag ropa hans namn. Sakarias, ditt namn står på lappen. Den här gången är det du som ska träda in och tända rökelse på Herrens altare. Men åren gick, och Sakarias fick aldrig höra sitt namn ropas upp. De första åren hade han nog som sagt haft en väldig förväntan. Men eftersom åren gick blev den mindre och mindre. Och nu, ja, nu räknade inte Sakarias längre med att han skulle få uppleva detta, att få gå in och tända rökelse på Guds altare i templet. Det var ju trots allt inte alla präster som fick uppleva det. Och nu var han gammal. Löftet om en son, det hade han måst ge upp. Och hoppet om att få tända rökelse i templet var inte längre så starkt hos den gamle Sakarias. Vi läser vers 8 och 9. Nu hände sig att han gjorde tjänst inför Gud, och när turen kom till hans skift, då föll lotten på honom. När man som sed var bland prästerna kastade lott om vem som skulle få gå in i Herrens tempel och tända rökelse. Kan du se den gamle Sakarias stå där, medan man drar lott om vem som ska tända rökelse den här gången? Han ser sig runt, undrar vem av dem det blir den här gången, och så plötsligt hör han sitt namn ropas upp. Lotten föll på Sakarias. Sakarias, ljuder ropet. Hjärtat flödar över av glädje. Hörde han rätt? Jo, nu sa de det en gång till. Sakarias. Kan du se honom när han går hem för att berätta det här för sin hustru Elisabet? Han går lite snabbare än vanligt. Stegen är liksom lättare. Redan i dörren ropar han: Elisabet! Elisabet, lotten föll på mig denna gång. Jag ska tända rökelsen i templet. En av de stora böneämnena i mitt liv har blivit uppfyllt. Kan du se det för dig? Den gamle Sakarias, med vilken respekt, tacksamhet och glädje han träder in i helgedomen för att tända elden på rökelsealtaret. Rökelsealtaret, en symbol på bön. Nu ska Sakarias tända rökelse och samtidigt tacka Gud för bönesvar. Att han fick uppleva det i sitt liv. Att få gå in och tända rökelsen på Herrens altare. Och när Sakarias går fram för att tända på rökelsealtaret händer något speciellt. Det är nu cirka 400 år sedan Gud sist uppenbarade sig för sitt folk. Inte undra på att Sakarias blev förskräckt. Gudstjänsten, bönerna, rökelsen, allt sammans hade med åren blivit närmast ett invant ritual. Även om Sakarias gudsfruktan var ärlig och sann, så hade den långa väntan gjort hans hjärta sjukt. Och vi läser verserna 10-15. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig Herrens ängel för honom till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom. Men ängeln sade till honom: Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädjas över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå framför Herren i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och lära det olydiga att tänka på det rättfärdigas vis. Så ska han skaffa Herren ett välberett folk. Som en man av Israels folk så visste Sakarias: himlen har varit tyst i 400 år. Israel hade väntat i 400 år under en tyst himmel. Dessutom hade Sakarias genom ett helt liv bett Gud om en son, och det fick Elisabet och han aldrig uppleva. Och nu är de båda för gamla. Så säger ängeln: Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Sakarias betyder ju: Gud har kommit ihåg. Din bön har blivit hörd. Ja, jag vet det, säger Sakarias. Och jag är så tacksam, Gud. Tack att du lät mig få uppleva det här medan jag levde. Att jag fick gå in i templet och tända rökelsen. Tack att du besvarat min bön. Då är det som om ängeln skulle säga: Det bönesvaret behöver jag inte tala om. För det har du redan upplevt, så det vet du. Nej, jag talar om ditt andra stora böneämne, en son. Och så säger ängeln: Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig. Och vers 18, där läser vi: Sakarias sade till ängeln: Hur ska jag kunna veta det? Hela sitt liv hade både Elisabet och Sakarias bett om en son. Men när Gud säger att han nu tänker besvara bönen, så kan Sakarias inte tro det. Troslivet har blivit sjukt av den långvariga väntan. Sakarias säger helt enkelt: Elisabet är gammal och jag är gammal, ja, tror inte att vi kan få en son. Ändå bad han om en son. Har du någonsin bett en sådan bön? Bett Gud om något, men du trodde inte verkligen att han skulle ge dig det du bad om. Ja, det är en av orsakerna till att vi inte mottar något svar på vår bön. Vi saknar tro. Hebreerbrevet 11, vers 6 säger: utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Gabriel kommer med det mest underbara budskap till Zacharias. Det ena av ditt livs stora böneämnen är redan uppfyllda. Du står nu vid altaret för att tända rökelse. Men du får mer än det du bad om. Du får också en gudomlig uppenbarelse. Och inte bara det, men budskapet du får stadfäster att också den andra av ditt livs stora böneämnen vill Gud uppfylla. Och här borde det ju ha stått, och Zacharias kunde inte hålla sig längre men ropade högt: halleluja, pris ske Gud. Men det står det inte, men det står i vers 18, Zacharias sa till ängeln: hur ska jag kunna veta det? Och vi fortsätter och läser vers 19. Ängeln svarade honom: jag är Gabriel som står vid Guds tron. Och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker. Eftersom du inte trodde på mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne. Guds ord är beseglat med Guds heliga insegel. Guds ord bär med sig auktoritet. Det Kurt Westman säger är inte så viktigt. Men vad som står skrivet, vad säger Gud, det är avgörande. Och Gud talar till oss genom sitt ord. Zacharias förväntade inte längre att Gud kunde hjälpa honom. Han hade bett i tro och förväntan. Men åren gick och nu hade både han och Elisabet blivit gamla. Nu var det för sent. För sent, tänker Zacharias. För sent. Det är för sent. Så som jag har det nu kan inte ens Gud hjälpa mig. Ja, långvarig väntan gör hjärtat sjukt. Zacharias hade glömt vem han var. Han som efter 400 års tystnad nu uppenbarade sig vid bönealtaret. Efter år av väntan såg Zacharias mer på sin egen skröplighet än på Guds kraft och trofasthet.
Löftena kunna ej svika, nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglar allt vad han lovat har. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna.
Zacharias var ingen fuskmakare. Han vandrade efter alla Herrens bud och stadgar. Tjänsten för Gud var en viktig del av hans liv. Och han var en människa som bad, för ängeln sa: din bön har blivit hörd. Men den långvariga väntan hade släckt förväntan, istället för att skapa tålamod. Hoppet hade slocknat. I Romarbrevet 15, vers 4 står det: alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Han trodde fortfarande på Gud, Han tjänade fortfarande Gud, men hans blick hade delvis börjat riktas mot sig själv. Guds bönesvar är inte en kombination av våra förutsättningar och Guds kraft, men bönesvar är att när allt hos mig har slagit fel, då uppfyller Gud sitt löfte. Hebreerbrevet 4, vers 2 säger: Också vi har fått del av det glada budskapet alldeles som det en gång. För dem som då hörde ordet var det till ingen nytta, eftersom de inte tog emot det i tro. Ordet de hörde blev till ingen nytta för dem, eftersom de inte tog emot det i tro. Och till Zakarias sa ängeln Gabriel i vers 20: Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne. Den Herrens tjänare som inte tar emot Guds ord i tro, han blir en stum tjänare. Han kan vara en vältalig pratkvarn, men sakna den andliga kraften som följer det himmelska glädjebudskapet. Vi läser 21 och 22. Folket stod och väntade på Zakarias och undrade varför han dröjde inne i templet. När han kom ut kunde han inte tala med dem, och de förstod att han hade haft en syn i templet. Han måste göra tecken åt dem, och han förblev stum. Efter att offren var utförda och Zakarias hade tänt rökelse på Herrens altare, då skulle han komma ut till folket och så utlysa den aronitiska välsignelsen över dem, så som den är återgiven i fjärde Mosebok kapitel 6, verserna 24-27. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Så skall det lägga mitt namn på Israels barn, och jag ska då välsigna dem. Att vara präst, det var att ha välsignelsens ämbete. Men Zakarias trodde inte Herrens ord, och han blev stum. Tänk, den här gången blev Israels barn tvungna att gå hem ifrån den stora högtiden utan välsignelsen. Och Israels barn gick inte bara miste om välsignelsen, men de gick miste om det trostyrkande budskapet som skulle ära Gud. Zakarias kunde ha stått fram och förkunnat: Kära menighet, efter att himlen har varit tyst i 400 år har Gud nu talat. Och han säger att han ska ge mig en son, och han ska bereda vägen för Messias. Så det betyder att tiden närmar sig, då löftet om Messias ska gå i uppfyllelse. Tänk när Gud efter 400 år äntligen talar till sitt folk. Gick folket miste om budskapet, därför att Herrens tjänare inte trodde på Herrens ord och blev stum. Det är något för varje pastor, präst och förkunnare att grundligt meditera över. När han kom ut kunde han inte tala med dem. Det är allvarligt. Och vi läser vers 23. När dagarna för hans tjänstgöring var slut begav han sig hem. När Abias prästskift, som Zakarias tillhörde, hade avslutat sin tjänstgöringsperiod, så reste Zakarias hem, men utan att utlysa välsignelsen över Israel. Och även sedan han kom hem förblev han tyst. Så jag ser för mig hur den gamla trotjänaren går hem och lyssnar till sin hustru Elisabet. Han har mycket att tänka över. Och i verserna 24 och 25 läser vi: Efter en tid blev hans hustru Elisabet havande, och i 5 månader höll hon sig i avskildhet. Hon sade till sig själv: Detta har Herren låtit ske med mig. Nu har han tänkt på mig och befriat mig från min skam bland människor. En intressant situation i prästfamiljen. Sakarias kan inte tala. Och Elisabet håller sig undangömd i hemmet i 5 månader. Jag tror att hon pratade tills Sakarias blev sår i öronen. Och budskapet, som han inte ville tro och som gjort honom stum, göd högljutt i Sakarias hus. Sakarias, vi ska ha en son. Kanske att du just nu lyssnar till mig, du som känner det som Sakarias, som har väntat och bett, och som tror att din situation är hopplös, allt verkar så omöjligt. Du ropade, men såg inte ut att få något svar. Tiden gick, och nu är det för sent. Så som det har trasslat till sig för dig, så är det helt omöjligt. Och du kanske säger: Nu kan visst inte ens Gud hjälpa mig. Hör detta, du modlösa själ. Kan du känna igen dig i detta? Vi läser i Klagovisorna 3:17-26. Ja, du förkastade min själ och tog bort min frid. Jag visste ej mer vad lycka var. Jag sade: Det är ute med min livskraft och med mitt hopp till Herren. Tänk på mitt elände och min husvillhet på malörten och giftet. Ständigt tänker min själ på det och är bedrövad i mig. Men detta vill jag tänka på, och därför ska jag hoppas. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger min själ mig. Därför vill jag hoppas på honom. Herren är god mot dem som väntar på honom, mot den själ som söker honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Och profeten Jeremia 29:11 säger: Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Och i Jeremia kapitel 32, vers 27 säger Herren: Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara så underbart att jag inte förmådde det? Läs Herrens ord och tro vad Gud säger om din framtid. Sök Herren medan han låter sig finnas. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.